Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Där vi låter en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om politikers kreativitet och språklusta när de hittar på nya sammansatta ord.
Vi har fått Magda-priser på elen.
Prestationsbaserade kömiljarderna.
Nu har vi ju Putin-priser på mat.
Varför verkar politiker älska att skapa nya sammansatta ord? Och hur ska journalister förhålla sig till de politiska nyorden? Gäster i det här avsnittet är Gunilla Almström Persson, docent i nordiska språk och retorikforskare vid Stockholms universitet. Hej Gunilla!
Hej!
Och så har vi med oss Anders Holmberg, journalist på SVT, välkänd för tv-tittarna för programmet 30 minuter, där du intervjuat och ställt makthavare till svars och du leder ofta partiledardebatterna i SVT. Hej Anders!
Hej Emmy! Och hej Gunilla!
Hej!
Du är ju van vid att intervjua politiker, Anders. Vad är svårast med det?
Oj, det är så mycket som är svårt med det, men det är ju inte ett vanligt samtal för det första. Och vi letar ofta efter sånt som politikern i fråga har fått kritik för, som är svåra frågor och sådär. Och det gör ju att det inte sällan blir så att vi ställer frågor om någonting som politikern inte egentligen är så sugen på att prata om, eller som politikern vill beskriva på ett helt annat sätt. Och det gör ju att själva samtalet blir ett helt annat än det man har med de flesta människor, kan man säga.
Just det.
Det finns olika, man har olika metoder för att försöka få dem att ändå svara.
Det är intressant, men i det här avsnittet ska vi prata om när politiker skapar nya ord. Ofta genom att slå ihop två eller flera ord. Och i en debatt, en partiledardebatt i SVT som du ledde, Anders, i maj, så hittade jag jättemånga exempel. Vi ska lyssna på tre.
Men framförallt så vill jag varna för den rödgröna kvoteringsmocka som riskerar att bli av.
Nu har vi en kris som ni har ägnat 4 år och fördjupa mer än antielektrifieringspolitik och bensinpopulism.
Ja, där hörde vi Ebba Busch, kvoteringssmocka, och Amanda Lind fick in antielektrifieringspolitik och bensinpopulism. Och det fanns fler. Det pratades om vårdvalet, vindkraftspopulism, och vi såg det inte komma, politiken. Och lyssnaren Håkan har en fundering apropå det här. Han skriver: det är ju fantastiskt hur vi med svenskan kan kombinera nästan vilka ord som helst och det blir nya ord. När det gäller politik så verkar det nästan som att de kan hitta på nya sammansättningar på stående fot i debatten. Det här funderar Håkan på. Men Anders, vad säger du? Är det uttänkt eller spontant det här?
Det är nästan alltid uttänkt, skulle jag säga. Men de är ju olika duktiga på att få det att låta spontant. Och det gäller också när de liksom har ett lite längre resonemang som ska sluta i något spetsigt eller något catchy sådär. Så en del är liksom duktiga på att öva in det där och få det att låta som oj, det var något jag kom på precis här nu, och så bara levererar jag det. Men jag tror att det är, jag menar, jag har inga belägg, jag bara pratar utifrån hur jag tror att det är och hur jag känner att det är när jag står där i studion. Och då tror jag att det är väldigt ofta uttänkt faktiskt. Men ganska roligt, tycker jag.
Det är ju jätteroligt, därför att det är ju det vanligaste sättet som, alltså, vi kan göra precis som vi vill med språket. Vi kan leka med det, och att göra olika sammansättningar är kanske den vanligaste ordbildningen vi har i Sverige. Eller i svenskan, förlåt mig. Så att den här friheten att vara kreativ, den utnyttjar ju politiker väldigt mycket, och det tycker jag de ska göra, ärligt talat.
Kvoteringssmocka är ju ett väldigt härligt ord. Man kan liksom verkligen se det framför sig, hur Ebba Busch förlorar valet, och då kommer det liksom bara som en rejäl smocka av kvotering mot oss.
Ja, men precis. Det är ju väldigt... hon skapar en bild, gör hon ju. Mm. Men då undrar jag, Anders, hur tänker du då när du står där och leder partiledardebatten? Alltså, hur förhåller du dig? För jag tänker, det här är ändå ofta då en strategi de har tänkt, vi ska säga antielektrifieringspolitik, som Amanda Lind kallar det. Det ordet kan ju inte du använda. Regeringen kommer inte heller använda det. Alltså, har du som journalist med dig som en egen neutral ordlista in i studion?
Ja, det kanske jag har. En ordlista som jag inte har nedskriven i för sig. Men det är klart att en del ord vet man ju att de är laddade. Antielektrifierings politik? Eller vad det, ja. Det skulle jag väl använda på det viset att jag skulle säga att Amanda Lind säger att ni bedriver en sån politik. Vad säger du om det? Och då kan jag ju använda det ord. Men jag kan såklart inte använda det som en slags beskrivning av hur regeringens politik ser ut. Ett annat sånt där väldigt klassiskt, eller det förekom mer tidigare, men det är ordet skattetryck. Är ju ett sånt ord som förekom från den borgerliga sidan när man ville beskriva att Sverige hade höga skatter. Mm. Medan det mer neutral, och det var väldigt vanligt att journalister faktiskt bara vidarebefordrade det. Medan det liksom den mer neutrala termen är skattenivå eller någonting sånt. Skattekvot till exempel.
Och jag tänker också i senaste partiledardebatten på SVT, då säger Amanda Lind och bensinpopulism. Sen dröjer det inte länge förrän Jimmy Åkesson säger vindkraftspopulism. Och det kan ju inte programledarna stå och säga förstås.
Nej, det skulle bli svårt, tror jag.
Men Gunilla, är det mest negativt laddade ord som man skapar på det här sättet? Eller går det att tänka ut liksom några positiva sådana sammansättningar de använder sig av?
Väldigt sällan positiva faktiskt. Ja. Och de neutrala skulle vara utan att man hade bensin eller utan man hade vindkraft eller Magda-priser eller Putin-priser. Alltså utan den här förleden. Och den förleden då, Magda eller Putin eller bensin och så vidare, den är ju ofta negativt laddad och riktad till motståndaren. Jag har jättesvårt att komma på några positiva sådana förled.
Nej, men de där är ju också väldigt bra exempel på sammansatta ord och ord som de har skapat. Magda-priser var ju väldigt gångbart under förra valrörelsen till exempel.
Men Anders, när du står där i studion, alltså lägger du märke till de här sammansatta orden då? För när man lyssnar...
Det går ju ganska fort. Möjligen märker man det även som tittare. Att det, men vi försöker ju såklart att vara med i stunden och lyssna så mycket som möjligt. Även om jag kanske inte kommer ihåg att jag plockade upp just det där som Amanda Lind sa om antielektrifiering och så. Och jag kanske, ibland kan det vara så att man inte vill skicka just det där ordet vidare för att man vill snarare att de ska svara i sak. Man vill veta, hon kritiserar att det går så trögt med försäljningen av elbilar och att ni inte har liksom fått, och då man skickar antielektrifieringspolitik vidare, då blir det liksom det som står i fokus och som de kan hänga upp sig på och säga att det gör, sån där politik bedriver vi inte alls. Då kan det vara, tycker vi, effektivare att just rikta in sig på sakförhållandet.
Men det, jag tänker också på sån här, det kommer inkomstskatt, det är ju relativt neutralt då, och den beskriver någon typ av skatt eller energiskatt. Men om man sen då lyssnar på politiker så säger man straffskatt till exempel. Så att det finns ju neutrala sammansättningar som man då kan göra om då till värderande sammansättningar.
Och så gör ju vi också när vi liksom berättar om eller drar förutsättningar eller premissen för en del av debatten, då har vi ofta en liten text som vi läser och där är det verkligen så att man får sitta med märkpenna och gå igenom så att det inte är någonting, något ord som sticker ut åt något håll, vilket ju också gör att de texterna då blir lite tråkigare när politikerna får fritt spelrum och showa lite så.
Vi ska gå vidare med ett nyord som det har pratats mycket om under våren, och lyssnaren Åsa har en tanke om det här. Hon skriver, i debatten används begreppet tonårsutvisningar. Jag har sett det med de så kallade före, men oftast utan. Fast begreppet är inte helt oproblematiskt och används även när det gäller 21-åringar som ska utvisas. Och vi ska lyssna på hur det kan låta i media när tonårsutvisningar används.
I mars så meddelade Tidöpartierna att man ska se över regelverket för de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
Ja, Anders, det var ju du som pratade.
Som av en händelse, ja.
Du sa de kritiserade så kallade tonårsutvisningarna.
Ja.
Varför sa du så?
Jag sa det därför att det ju precis är som hon som skrev här säger, att det är ju inte bara tonåringar som utvisas, och jag vet inte ens om det är i en majoritet tonåringar. Jag tror, vi har försökt, Migrationsverket har lite svajiga siffror på hur många den här gruppen och vilka det är och så. Men det står helt klart att det är ganska många som har passerat 19 och är 20 eller 21 eller 22 och sådär, som ingår när man pratar om den här gruppen som då fortfarande studerar eller som bor hemma och sådär som ska utvisas. Samtidigt är det ju ett, för att folk ska fatta vad, vilken debatt är det vi pratar om här och vilken del av migrationspolitiken, så det här har satt sig, så därför så använder man ändå det begreppet för att peka på att nu handlar det om det här.
Vad säger du, Gunilla?
Jag tänker också att tonåringar, det finns en hel drös tonåringar i Sverige, det finns en hel drös tonåringar med icke-svensk bakgrund, men det låter som det är en väldigt stor grupp, för det är liksom nästan ett kollektivt ord. Så att det gör ju, om man pratar om tonårsutvisningar, jag ger ju en känsla av att det är någon slags massutvisning, att det är många fler än vad det är, och så liksom en djupare struktur nästan i det här.
Vi har använt ibland begreppet unga vuxna också, som vi kanske är ett mer korrekt begrepp, och dessutom möjligen inte ger den där känslan av det väldigt stora kollektivet. Så.
Men, ja. Det är ju ett ord som etablerades snabbt men också har då blivit kritiserat. Johan Romin skrev i tidningen Fokus i februari i år: begreppet är märkligt, ingen utvisas för att man är tonåring. Över 18 år är man i dagens mening vuxen, men för godhetssignalering duger ordet. Vad är det han menar, tror du?
Jag tror att han syftar på att det, Jimmy Åkesson till exempel pratar ju sällan om det här som tonårsutvisningar, utan talar just om unga vuxna eller ungdomar där systemet inte riktigt, där inte har blivit rätt och så. Medan den andra sidan, de som är väldigt kraftiga motståndare till regeringsmigrationspolitik, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, i viss mån Liberalerna skulle jag säga, trots att de ju sitter med i regeringen, talar om det som tonårsutvisningar. Och det är väl det han nu far efter, att det här är ett begrepp som används av människor som är kritiska till den här politiken och som vill med det här begreppet liksom förstärka den kritiken och visa på något sätt på att hur hemskt det är, enligt dem då på, som är kritiska, att det här sker.
För ett antal år sedan pratade man om skäggbarn, där man från då den sidan som ville utvisa barn också, så att de är inte barn, de är vuxna. Så då användes det ordet, som är ett väldigt starkt och negativt ord. Så det var ett sätt att visa att det är inte barn det här det handlar om, utan det är vuxna människor som kanske till och med har ljugit om sin ålder.
Men det här att själva ordet diskuteras, tonårsutvisningar, är det ett försök att skapa liksom en debatt om ordet snarare än själva debatten?
Ja,
det här blir hypotetiskt. Vad tror du, Anders?
Jag tror att man vill att man debatterar ordet, och att man kritiserar ordet är ett sätt att försöka, bara ett annat sätt att försöka kritisera sina motståndares bevekelsegrunder och sina motståndares politik och så. Och då skjuter man in på det, tror jag.
Jag skulle säga också att det är en utveckling i det politiska språket, att man har en debatt om debatten, att man hittar liksom ord och tala om debatten som liksom mer än att man debatterar.
Vi har ju pratat nu om politiska nyord, och politiker verkar ju gilla detta och hitta på nya ord. Det är en språklig kreativitet som ändå verkar finnas. Jag undrar, Gunilla, kan man se ett mönster i vilka ord de sätter ihop?
Jag tänker att ofta är det andra ordet, det är det som är betydelsebärande, och sen så sätter man ihop det med något negativt förled eller någonting där liksom, som väcker uppmärksamhet kan det också vara. Jag vill säga, nu så här lite gamla ord här, men vi hade åsiktskorridor eller vi hade brunsmetning, och då kan man ju säga att varken korridor är ett neutralt ord, och brunsmetning låter inte så positivt förstås, men att det är ju en kreativ här som man gör när man sätter ihop ord som handlar om debatten mer.
Ja, vad säger du, Anders, då, om politikernas språkliga kreativitet? Hade de blivit bra rubriksättare? Jag tänker just på kvoteringssmockan, som känns som att det kan komma från snösmockan och sådär.
Ja, en del hade nog blivit ganska duktiga rubriksättare. Sen kan man väl ibland tycka att problemet är väl lite grann åt det andra hållet. Att det politiska språket ibland blir helt enkelt för tråkigt och tekniskt och vagt och undflyende och sådär.
Ja, vi är mitt i valrörelsen. Vi har nog inte sett de sista nya sammansättningarna från politiker. Anders Holmberg och Gunilla Almström Persson. Tack så mycket för att ni var med i Språket.
Tack.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker kidnappar ord eller fyller ord med nya betydelser. Missa inte det.